Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt av den här innebandypodden. Den här gången har vi med oss 31-åriga Niklas Pålsson. Han gör sin fjärde säsong som tränare för Helsingborg. Och han har innan dess varit 3 år i Jönköping och 2 år i norska elitserien. Han blev vald till årets tränare SSL 2017-2018. Vi kommer prata mycket om ledarskap, vi kommer prata om Helsingborgs säsong. Han tror stenhårt på sitt lag. De ska komma topp 4. Han berättar också andra tankar om serien. Men nu tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Nu kör vi. Ja, Niklas, då hälsar jag dig välkommen till detta avsnittet. Hur är läget?
Stort tack, Jona. Det är bara bra.
Vad ska vi börja med, tänker jag här. Du har ju blivit vald till årets tränare i SSL. Jag tänkte att vi innan vi går in och lär känna dig lite mer här, så kan du berätta hur var det att få den utmärkelsen?
Nej, men det var ju superkult såklart. Nu är det några år sedan, så det är ju knappt aktuellt, tänkte jag. Det är ju färskvara att vara bäst i elitidrott. Men det var mitt första år i SSL när vi gick upp med Jönköping. Så att, såklart coolt att få börja med det första året. Så har man lite att leva upp till. Har inte lyckats vinna flera gånger, men individuell målsättning är väl att försöka lyckas med det någon gång till såklart. Men en fin utmärkelse och coolt att få en individuell utmärkelse också i en lagidrott som inte man så ofta kan få annars.
Mm. Det betydde också mycket personligen för dig. Jag tänker med din pappa som också hade gått bort.
Jo, men absolut. Det var precis i den vevan också. Min pappa gick ju bort där. Det är precis en månad innan ungefär jag fick priset. Och framförallt så var det begravningen var dagen innan prisutdelningen på fredagen. Och så var det ju final på lördagen och prisutdelning i Globen då. Ja, men absolut. Det blir ju känsloladdat när det blir så upp och ner också, som det blir i sådana speciella situationer. Så att det var synd att inte han också fick ta del av det såklart.
Mm. Vad betydde han för dig då som idrottsledare? Alltså han introducerade dig i det här, eller?
Ja, men absolut. Väldigt mycket skulle jag säga. Han har egentligen varit med på allt, både innebandy, fotboll, hockey och brottning är väl de idrotterna jag hållit på med när jag var liten. Och min pappa har egentligen varit med alltid på mer eller mindre varje träning och varje match. Antingen bara som supporter liksom, eller som ledare. Så att det generellt betyder väldigt mycket för mig. Och min lillebror har också stöttat oss i väldigt mycket. Och vi båda har ju lärt oss väldigt mycket av vår pappa och tagit med oss det in i idrotten. Min lillebror är ju tränar för Djurgårdens damlag i fotbollsallsvenskan och jag är ju för Helsingborg SSL. Så att, så sett så är det ganska kul att vi båda har antagligen fått med oss bra och nyttiga värderingar från våra föräldrar som vi har kunnat dra nytta av och lära oss mycket av. Liksom.
Ja, det är fantastiskt. Vad var det han var bra som ledare? Vad har ni lärt er av er pappa?
Jag tror mycket det här prestigelösa och lyssna på alla och ge alla möjligheten liksom. Men också det här raka och enkla förhållningssättet att alla kan tycka och tänka och man lägger inga värderingar att man inte tycker samma. Men att man också kan ta beslut och stå för dem och vara väldigt rak och tydlig i det. Den tror jag framförallt är någonstans att man ändå får ta beslut även om det inte alltid är så som alla tycker och tänker. Men att man ändå kan lyssna in och höra och utifrån det också utvärdera till nästa gång hur man kan tänka annorlunda och sådär. Så den, många av de enkla sakerna som är svåra skulle jag säga.
Mm.
Du beskrev det i sommarbloggen hos oss, att han kunde vara väldigt rak. Du hade ett exempel, kan du berätta?
Jo, men vi har väl, min lillebror sa det när, för jag hade inte berättat för honom att jag skulle skriva, så då hade han ett liknande exempel också som han drog direkt när han hörde det. Men vi hade varit och spelat ishockeymatch och jag var absolut ingen stjärna på ishockey på något sätt. Och, ja, men som man är när man är kanske 12-13 år så är man rätt så mycket så att man vill gärna ha bekräftelse från sin omgivning och sina föräldrar såklart att man kanske borde få spela mer och så här, och ishockeyn är ganska tuff. Det är ju, man coachar hårt och bänkar folk och så här tidigt liksom. Och då så sa jag det liksom att jag tycker väl att jag borde få spela mer. Och min kompis, precis som även vuxna gör, så säger man ja, men det tycker jag också. Och det sa ju Janni, min kompis också då. Så sa pappa det att liksom spelar man inte bättre så får man inte spela mer heller liksom. Och det var lite så han var liksom. Väldigt enkel, rak och ärlig och tydlig liksom. Men det var heller inga, det var inga värderingar i det. Det var inte så att man var mindre värd för att man inte presterar bättre liksom. Men någonstans förhållningssättet till att man får tillbaka det man lägger in liksom. Och det går inte att krångla till det så mycket. Det är ingen som kommer ge någonting i denna värld. Utan man kommer få kämpa för det man vill ha. Och det är inte lönt att gnälla så mycket liksom. Så det är ju många sådana enkla saker som jag har fått med mig mycket av honom. Och som jag har stor nytta av idag tycker jag.
Ja, men han tittar på er lite nu där uppifrån, eller vad tror du?
Ja, det där är alltid svårt att säga. Jag är ju inte troende eller så på något sätt, men jag är ganska säker på att man på något sätt ändå finns med liksom. Sen hur så vet jag inte. Men oavsett så får man ju tänka i alla fall att det man gör idag hade ju han kunnat vara stolt över om han hade varit med i alla fall. Så att ja, absolut på något sätt.
Om vi ska gå in på din tränarkarriär då. Du är idag då SSL-tränare, men du började med Södra Dals pojkar 12-er.
Ja, men det stämmer. Det var, vi spelade juniorlag och skulle spela sista året så var det egentligen min tränare då i JAS-laget, juniorlaget, Magnus Berglund. Han är fortfarande verksam i IBK Lund nu och kring klubben i SSL och Division 1 som tjatade väldigt mycket på mig och min kompis Joakim Jönsson att vi skulle börja vara tränare. Att vi tog mycket ansvar och så här generellt liksom. Så vi var ganska motstridiga till det egentligen till en början och var inte så sugna på det. Men han tvingade oss mer eller mindre till att ta en träning och börja och känna på det i alla fall. Och när vi väl hade varit där så tyckte vi det var skitkul. Och sen efter det så har jag egentligen aldrig haft några pauser eller uppehåll utan kört på sedan dess.
Ja, men det är ju härligt när man börjar i unga år och vara ledare, men nu när du är lite mer rutinerad och äldre, om du får säga en sak som du gjorde bra från början och en sak som du har jobbat bort eller som du nu lite kan le åt i ditt ledarskap, vad minns du, vad gjorde du bra då när du var rookie och har du någonting som, det skötte jag väl sådär?
Nej, men jag tror väl ändå det här entusiastiska, det är ju alltid otroligt spännande och så. När man är ny så har man en entusiasm som är svår att få till idag, liksom i och med att nyhetens behag på allting och det finns så många mål man kan uppnå och sträva mot, liksom. Så den entusiasmen man hade då var ju helt otrolig, liksom någonstans. Och man var nog mer förändringsbenägen, alltså att man testade nya grejer väldigt sporadiskt. Men det är också stor skillnad när man tränar ungdomar och pojklag i den åldern att du behöver inte ha den strukturen och sådär och långsiktigheten som vi har på samma sätt nu. Men det skulle jag väl säga är den stora skillnaden med att man var så otroligt taggad och sugen liksom. Det hade man gärna velat få en boost ibland att så liksom. Men det är mycket som är kul nu också såklart. Men det var på ett annat sätt precis i början när man var ny liksom. Och som jag gjorde dåligt det var väl framför allt sådana här fundamentala grejer som att man liksom inte man kanske inte visste exakt med struktur och sådär, utom att man provade väldigt många olika grejer istället för kontinuitet. Men det var också svårt eftersom att man hade ingen baskunskap och man hade kanske ingen att fråga heller riktigt. Så man fick ju hela tiden söka efter informationen och sådär. Det tror jag kan vara en stor fördel för mig idag också att jag har gått den långa vägen om man säger så som tränare. Jag har inte trillat in från att spela SSL rakt in i ett bås liksom, utan jag har ändå fått jobbar man ju upp och testar mig fram och sådär. Och det tror jag kan ha nytta av idag. Men att man har faktiskt fått söka efter den informationen mycket själv och prova sig fram och ta reda och sådär på vad man vill och hur man vill ha det.
Mm. För ganska tidigt, redan 2013, så flyttar du till Norge. Eller du blir ledare i Norge. Kan du berätta vad är anledningen till det?
Jag tränade ju pojklag först i 2 år i Söderdal och sen tränade jag damlaget ihop med en som heter Magnus Fredriksson, så jag var egentligen assistent och tränade till honom där. Och så var det en av spelarna som vi hade haft i laget som flyttade dit till sin pojkvän, och så hörde hon av sig och sa att ja, vi behöver ha en ny tränare liksom, och kollat på lite olika namn och så, kan du prata med vår sportchef? Så sa jag att det var okej, så ringde han och så här, och sen åkte dit på besök och kollade och sådär. Och så var det i samband med att man sökte in på högskola och sådär, och så var det väldigt höga intagningspoäng i Lund, så då kom jag inte in på den utbildning jag hade tänkt att jag skulle läsa. Så då, när jag inte gjorde det, tänkte jag att ja, men det var fasiken, då kan jag lika bra testa. Så då stack jag till Norge och Fredrikstad då.
Hur var det?
Det var kul och lärorikt. Jag tror väl alla som flyttat till en ny ort och nytt sammanhang vet precis vad jag menar, att man måste liksom börja om lite grann med allt det sociala framförallt, och när man är 23 så är det ändå, man har ju liksom väldigt mycket bas, alltså vänner och umgäng och sådär på hemmaplan, men när man ska börja om med det så krävs det väldigt mycket av en själv. Man måste vara sitt bästa jag på ett annat sätt än vad man behöver vara på hemmaplan. Så det var jäkligt nyttigt, tyckte jag, för min del. Det växte jag mycket utav, att liksom behöva ta det ansvaret på nytt, eller vad man ska säga också. Och sen var det ju en annan utmaning såklart med att vara tränare där, och ja, mycket fokus på det såklart. Så att, det var också väldigt kul och lärorikt.
Jag tänker, som svensk i Norge när det gäller innebandy, då är ju statusen ganska... Man kommer ju in med en ganska bra status, tänker jag, som svensk.
Ja, jo, men det tycker jag. Det var väl, det har man ju såklart lite fördel av, tror jag, att ens idéer blir, alltså att man är rätt positiva till nya idéer utifrån den faktorn då. Och sen det året jag kom dit, så då tränade jag damlag som huvudtränare, och sen så blev jag tillfrågad efter ett tag när jag hade flyttat dit om jag ville vara assisterande till herrlaget, samma klubb. Det var innan man hade barn och familj och sådär, så då kunde man ju träna 2 lag på kvällarna. Tyckte man var perfekt att ha det. Så det gjorde jag då. Men, och då fick vi också till en bra satsning det året med damlaget som jag var uttränad för. Det kom Isabel Larsson som har spelat i Dalen. Jätteduktig sorgspelare som lagt många fina straffar där och så. Och sen var det då en annan duktig som spelade i SSL också, Charlotta Hjort, som var där. Och Hilma Tofte som också gått på RIG. Så vi hade 3 riktigt duktiga svenska spelare, och sen är det även Thea Ekholt som är målvakt idag i Kalmarsund, som var i Ändre tidigare. Så vi hade faktiskt riktigt många duktiga spelare också. Det brukar hänga ihop om man har bra spelare och man får bra resultat som tränare. Men så vi hade ett bra lag. Så det var ju också såklart mycket kompetens i laget som gjorde att det var lätt att få in ett bra spelsystem och få det att funka liksom.
Tänker ju att norsk innebandy är lite mer en samlad familj om man jämför med Sverige som är mycket större, och vi är ju bättre på innebandy, det råder ju inga tvivel om. Men är det så att det är lite mer familjekänsla i norsk innebandy, eller hur ser du på norsk innebandy?
Jo, men det är det väl nog mer som kanske ett av våra distrikt om man skulle jämföra det så. Så det är ju konkurrens såklart mot din närliggande klubb och sådär liksom. Men det är ändå, alla vet ju det mesta om alla, precis som vi egentligen gör i svensk innebandy, fast det är ett större sammanhang. Men man skulle nog kunna jämföra det mot ett av de större distrikten, snarare kanske Skåne, Göteborg eller Stockholm sådär, skulle jag nu säga.
Vad tycker du var det roligaste med att vara i norsk innebandy och jobba där?
Det roligaste var framförallt det att få liksom mogna som människa och ta och bli vuxen. Liksom, kände väl jag kanske att jag blev med det ansvaret och så, att flytta iväg och ändå vara tränare. Många av dem var ju min egen ålder av dem jag tränade liksom, eftersom jag bara var 23 år då. Så det är ju bara det, en utmaning i sig med ledarskapet. Så det var väl det som var det mest roliga. Sen var det ju skitkul att vi lyckades vinna också. Det är ju alltid en speciell känsla när man lyckas med det liksom, såklart.
Exakt. Ja, jag minns själv, jag var 23 år när jag tränade damlag i högsta serien i Sverige. Och det var den här åldersdelen kan man ju aldrig bortse från när det gäller en viss typ av pondus och hela den här biten. Men samtidigt har man inget val när man är i den åldern. Det är bara att försöka göra sitt bästa.
Ja, exakt.
Hur tänker du? Jag tänker rättare sagt att man visar ju ganska tydligt också att man satsar på det här när man väljer att flytta till ett annat land för att vara tränare. Så det måste väl öppnat dörrar då när du bestämde dig för att åka hem igen, eller?
Ja, men precis. Jag var kvar ett år till. Jag bytte ju från Slevik då, som jag var i först, till Tunet, flyttade till Oslo. Och sen var jag där en säsong. Och sen så var jag, kände jag väl att jag var ganska öppen för förslag liksom. Och så var det så att Jönköping hörde av sig. Det var några andra klubbar också, men Jönköping var det klart mest attraktiva alternativet, både då de hade vunnit sitt första SM-guld på ja-sidan precis och tagit silver året innan. Så det var en otroligt spännande kull som kom upp. Och sen låg det ganska bra geografiskt också då, att jag hade träffat Kristina, min sambo, också då i Norge. Så det var lite så, kunna hitta något som ändå funkar för att kunna åka upp till Norge och träffa hennes familj och sådär också. Så det passade väldigt bra. Också en lagom stor stad tyckte vi att bo i. Så då hamnade vi i Jönköping då ju.
Ja, det är ju en intressant resa i sig då. Alla som känner till svensk toppinnebandy vet ju om att Jönköping under 80-talet och 90-talet var en klubb att räkna med, och kanske de första åren på 2000-talet också, där man många gånger gick till slutspel och alltid spelade högsta serien. Och då när du kommer dit då till Jönköping så spelar man ju inte i högsta serien.
Nej, precis. Då var det ju allsvenskan. Och det var väldigt tydligt från Jönköpings sida, tycker jag, att det var upp i SSL igen som gällde liksom. Men man hade ändå ett sunt synsätt på det, tyckte jag. Man ville få upp de unga killarna som hade tagit stora steg genom Sandagymnasiet. Och sen så värvade vi då in Jesper Sankell och Rickard Hesmer. Så det var rätt så tydlig satsning, tyckte jag. Det var ett bra koncept och ja, men en tydlighet i truppen liksom, hur man skulle kunna bygga det på både kort sikt och lång sikt. Så att, och sen var det ju alltså många profilstarka namn runt omkring som varit med länge. Christian Lindahl framförallt, som gör jättemycket i den klubben, men även Johan Adin som gammal spelare, Johan Andersson, Andreas Berglund, Alexander Taff som många år styrde jättemycket och gjorde jättemycket. Så det var ju väldigt bra och stark organisation runt omkring här laget också, som kändes tryggt direkt från början redan när man kom ner och träffade dem liksom.
Mm. Jag tänker också att Jönköping hade lite nya utmaningar. Man har haft lite tufft med ekonomin, och nu då hade man ju också en lokalkonkurrent då i Mullsjö som till och med låg före i seriesystemet. Det måste väl också varit en utmaning, tänker jag, för hela organisationen.
Jo, men det tror jag och tycker jag. Det var ju inte då på den tiden, så var ju ändå Mullsjö så solklart före Jönköping också, så det blev ju inte den konkurrensen eftersom att vi var i Allsvenskan och de var i SSL. Så det var egentligen först mitt tredje år när vi kom upp i SSL som man började känna av det på riktigt liksom. Det låg ju i luften innan också, men då blev det väldigt tydligt faktiskt. Så att, men ja, och den ekonomiska aspekten kom ju egentligen i stora dagar också efter att jag hade gått till Helsingborg. Innan dess var det ju ett rätt så stabilt och sådär. Men ja, det är väl klart att ekonomin är tuff för de flesta klubbarna. Så det var väl inget unikt i Jönköping heller egentligen. Det var nog mer att de var väldigt transparenta med sin situation, tror jag.
Mm. Ja, men exakt, och mycket handlar ju om HV71 i Jönköping, har det ju varit genom åren.
Ja, det kan man lugnt säga. Bor man i Jönköping, så även Gisöda som var uppe hade ju jätteproblem att ens få till någon liksom ordentlig verksamhet i allsvenskan i fotboll liksom, med tanke på att HV71 är så pass stora som de är liksom. Så att man har en rätt stor utmaning om man är en stad där. Ja, men det är lite som att jämföra här i Malmö liksom, där det inte, MIF kommer aldrig kunna konkurrera med MFF. MFF är liksom hela Skånes lag, så det blir svårt, och det är lite samma med HV71 i den regionen liksom. Mm.
Men i alla fall, ni tog steget upp. Det är ju inte enkelt att göra det. Och väl i SSL då med Jönköping så skulle ni åka ur med dunder och brak. Var många
ja,
trodde kanske.
Jo, vi var, ja, jag tror vi var tippade sist utav alla faktiskt. Egentligen.
Men så blev det inte.
Nej, vi blev väl, vi blev inte nya, vi blev tea tror jag till sist va. Det var nog Sirius kom emellan oss, men vi hamnade nog ungefär på samma poäng. Vi var ett poäng från Dalen i alla fall tror jag på slutspelsplats, men jag tror det utan att ha det framför mig, men jag tror ett poäng eller sådär från slutspel. Ser man målskillnaden Sirius, så de var också för oss tror jag.
Vad är utmaningen att vara nykomling i en serie kontra att vara etablerad?
Ja, men det är ganska många. Den största faktorn tror jag det är att du kommer från att vara så extremt boostade med bra självförtroende. Du spelar ju ditt spel till 100%, tror jättemycket på dig själv och allt det där. Och sen så när man kommer upp så tänker man ju att man ska fortsätta med det. Och någonstans vill man ju fortsätta med det, för annars blir man ju lite destruktiv i sitt tankesätt och sin approach. Men du är jättesvårt att komma upp, alltså, för att alla har ju sån otrolig skärpa liksom, och sådär. Så man blir så väldigt straffad på sina misstag. Det är man klarar väldigt bra i allsvenskan och fortfarande göra de misstagen, de kan du inte alls göra när du kommer upp i Superligan. Så många delar egentligen. Och sen är det såklart bredden på truppen. Dina bästa spelare, dina spetsspelare, helt plötsligt decent spelare i SSL. De är inte spetsspelare längre om det inte är redan tidigare SSL-spelare eller någon som blomstrar ut, men det är ju inte alla som kommer göra det. Så det är många saker som spelar in. Organisatoriskt för klubbarna såklart och så vidare. Ja, och som tränare, fler matcher. Då var det 32 omgångar från 22. Betydligt fler analyser. Du måste läsa på alla lagen på ett helt annat sätt, för att detaljerna kommer ju ge var skillnaden liksom. Så ja, egentligen alla parametrar skulle jag säga är ju på en helt annan nivå. Sådana enkla saker som när man spelar allsvenskan kanske man går ner på folk när det är 10 minuter kvar. När du möter en duktig SSL-tränare så coachar de om sitt lag efter 10 minuter om inte de tycker de spelar som de vill liksom. Och ja, det var otroligt många faktorer som var stor skillnad och betydligt mycket mer lärorikt också på sikt när man har varit i Superligan, såklart ju att allt är på en helt annan nivå liksom.
Hur var det för dig då, tänker arbetsmässigt? Hur många mer procent skulle du uppskatta att du fick jobba med i SSL kontra allsvenskan?
Nej, men när jag bodde i Jönköping så testade jag lite olika saker. Jag jobbade på Sandra gymnasiet ett tag. Tyckte inte det var något för mig att jobba med innebandy på det sättet med gymnasium och så. Och sen jobbade jag 70% jobbade jag då. På vanliga jobbet och så hade jag 50% anställning utav Jönköping då, ja. Så att, men ja, jobb belastningsmässigt, alltså timmar så blir ju lite mer, men samtidigt får man tänka sig också att allt videomaterial och sånt är mycket mer lättillgängligt i SSL. Nu vet jag att de har det i allsvenskan också, men på den tiden så fick man streama alla matcher själv, man så fick se till att fixa liksom sådana här gamingverktyg som de har som spelar Counter-Strike. Fick jag lära mig att jag spelar inget själv, men att de som streamar sin skärm för att andra ska kunna se. Det kunde man använda för att kopiera matcherna direkt från skärmen då. Så det fick jag ju bli expert på, så att jag kunde tanka alla andra lags streamingar. Och så fick man ju sitta och köpa matchen live och klicka igång den när det var live. Så att min sambo Kristina hade fått göra det några gånger när vi har varit iväg på bortamatcher för att det skulle tajma liksom. För då fanns inga repriser. Man kunde köpa på många av klubbarnas egna sådana här sändningar då. Mm. Så när man kom till SSL så slapp man ju allt det. För då var det ju bara att gå in på huvudservern och tanka matchen direkt när matchen var slut. Så där, så, alltså, det fanns ju många förutsättningar som blev bättre med SSL också, som gjorde att man sparade tid. Så att, klart att det blev mer tid i Superligan, men det var mycket, mycket andra saker som tog tid i allsvenskan också.
Hur viktigt är den här typen av saker som du precis beskrev här, att kunna analysera motståndaren och sig själv? Hur viktigt är det, tänker du?
Ja, men jag tror det är viktigt. Jag tror det är väl den största delen av den lärande processen så. Och det är väl det också som man jobbar mycket med sig själv när man är inne på. Nu har jag gjort några säsonger här ju, och alltså jobbar mycket med sig själv, med att motivera sig själv till att sitta uppe sent på kvällarna, att faktiskt göra det ordentligt. Det är en sak att sitta och klippa på motståndarna och kolla på dem. Det tycker jag alltid, alltså det har jag ju inga problem med, men att motivera sig själv till att faktiskt driva vidare och utveckla vårt spel och kolla vidare på de analyserna. När man kanske har 4 dagar kvar till nästa match och man tycker det är viktigast att vinna nästa match. Det vi har gjort det är passé nu liksom. Men till viss del behöver man kolla på det också såklart. Men för mig blir det mycket framtid och resultat kommande matcher. Men försöker alltid utvärdera de matcherna vi spelat. Såklart titta en del på det också. Men tidsmässigt så är det ju den tuffaste delen tycker jag. Att man får ju prioritera såklart någonstans vad som är viktigast. Och då tycker jag förutsättningarna inför nästa match är ju superviktiga. Men klart att föregående match också är viktigt. Framförallt i lärandeperspektivet.
Vad är roligast med att vara tränare på den här nivån som du befinner dig på nu?
Nej, men det är överlägset i min värld att tävla. Alltså matcherna är alltid det roligaste. Det har väl alltid varit det jag tycker är roligast. Det jag brinner för mest är själva tävlingen och matchsituationerna. Liksom. Så det skulle jag svara oavkortat att det är det absolut roligaste att spela matcherna.
Mm. Om man vänder på frågan, vad är det tråkigaste med uppdraget?
Ja, nej, men det tråkigaste med uppdraget är väl det som är alltså när det blir som är SSL-tränare så har man också mycket så här saker runt omkring som kommer komma. Du vet, så att man bokar bussar kanske, man bokar hotell, man bokar flyg och man fixar lite med material. Alltså det är fortfarande många sådana grejer, i alla fall i min del så gör jag fortfarande väldigt många sådana grejer. Det är väl det som är det tråkigaste, liksom alla de här extra grejerna runt omkring som tar mycket tid och mycket energi och det ger väldigt lite tillbaka om man säger så. Men det måste bara göras. Sen så hade det varit gött att ha någon annan som gjorde det, men nu gör jag det själv i vårt fall och då, det är väl det som jag tycker är det tråkigaste. Liksom.
Men då vet du att det blir bra också, eller?
Ja, lite så är det ju såklart. Ja, nej, men så är det ju. Då blir det som man själv vill ha det i alla fall.
Hur pratar du med spelare som precis kanske får spela eller inte får spela? Alltså de här som är på gränsen att spela, hur hanterar du det?
Jag försöker prata så mycket som möjligt med mina spelare. Tidsaspekten är ju liksom begränsad såklart hur mycket man kan kommunicera med varandra. Men är det någon som inte ska spela en match så försöker jag ju ringa dem och berätta det så tidigt som möjligt när jag bestämmer mig för det. Och försöka ge dem förutsättningar och förbereda dem så gott som möjligt. Och sen såklart att liksom, om någon inte presterar så försöker man ju bolla. Oftast finns det en underliggande faktor eller att man inte har självförtroende, inte mår bra eller det är någonting annat. Liksom. Pratar kanske positionering på planen, alltså inte utifrån att man byter back forward men utifrån vilka ytor vill man vara i om man ska göra mål och så här, så att man tänker på det att man kanske ska närma sig målet mer istället för att försöka involvera sig mer i spelet om man är en målskytt så man inte fastnar i det och så. Så det är de dialogerna man försöker ha och sen är det som sagt, det är begränsat hur mycket tid man kan lägga på varje individ och sådär. Men jag tycker det är viktigt att försöka fånga upp dem som är precis i det här gränslandet som du var inne på där med spela, inte spela. De är ju viktiga och försöka motivera varför och hur man tänker och vad man kan göra annorlunda och så här. Sen jag försöker alltid vara ärlig också. Känner jag att jag inte har en bra motivering utom det. Bara jäkligt jämnt och konkurrenssituationen är som den är. Och denna gången faller det på Pelle istället för Kalle. Då säger jag också det jag sitter och tittar på. Att han skjuter hårdare än dig. Eller liksom att han har spelat bättre än det. Utom då säger jag som det är. Liksom, tror man tjäna på det i längden också. För ett förtroende hos spelarna. För de är smarta. De vet vad de gör, vad de inte gör. De vet vad de är bra på. Liksom. Så krånglar man till det så så tror jag man sätter sig själv i en dum situation helt enkelt.
Mm. Men personer tar väl det lite olika också tänker jag. Du har väl säkert varit med om en del som bara yes coach jag fattar och vissa tycker att det är kämpigt.
Ja nej, men absolut. Det är ju många som har tyckt att jag är dum i huvudet i min tränarkarriär såklart. Alltså, så. Det är många som tycker jag är säkert en skitdålig tränare och det är ju en del av att vara ledare också att oavsett om det är på jobb, innebandy eller vad man nu är verksam som ledare så kommer det vara så att man kommer inte vara omtyckt av alla och ens laguttagningar kommer inte vara omtyckt av alla. Liksom. Så jag kommer ju såklart ha spelare i min historia som kommer vara jättemissnöjda med mig och jag kommer ha spelare som kommer vara väldigt nöjda med mig. Och det kommer alltid vara så att man tycker att en tränare favoriserar. Men utifrån ett laguttag så kan man väl säga så att 8 av 10 kommer nog ungefär 100 personer var överens om, men de sista 2 kommer ju kommer vara diskuterande liksom, var man landar i. Det är precis som när man ska ta ut landslaget både innebandy, fotboll och hockey, så tror jag merparten kan vara överens om startelvan till 9 pers, men de sista två diskuterar man liksom. Och så är det ju för mig med, såklart, i mitt resonemang i huvudet och med mina ledarkollegor. Men ja, det är också en del av att vara ledare, att alla kommer inte vara nöjda, och det får man någonstans acceptera. Annars så kommer dina bästa spelare få spela för lite, tror jag också, om de sämsta ska vara nöjda varje gång liksom.
Exakt. Du beskriver att du gillar matcherna, tävlingen, pulsen, men också att du gillar resultaten mer än prestationen i ditt ledarskap. Kan du berätta vad du menar med det?
Nej, men det är väl lite kanske utifrån att dina prestationer kommer ingen komma ihåg. Alltså jag är väldigt så här, jag är ganska konkret som människa. Jag vill gärna kunna känna och ta på mina resultat. Och någonstans är det så här att utifrån om vi spelar vår bästa match mot Falun i kvartsfinal nummer 6, men vi förlorar, så kommer ingen komma ihåg det. Alltså så, det ger oss ingenting i slutändan. Den dagen kanske det ger oss en bra känsla, men den känslan kommer att försvinna och det kommer inte ge oss ett skit. Medan när jag vinner guld i Norge så kan jag alltid tänka tillbaka på hur den dagen var. Jag kan känna att det var jäkligt kul liksom, och det blir jävligt, jävligt konkret och tydligt för mig. Den minnesbilden blir stark liksom. Eller när vi gick upp i SSL med Jik, eller när jag vann årets tränare. De grejerna blir ju liksom, det blir konkret och liksom realt för mig även i eftertid. En prestation för mig, det blir en sak som där och då känns okej. Okay, men utifrån vilka värderingar då och vem är det som bedömer min prestation? Liksom att jag kämpar bra, eller att jag sköt bra, eller att jag sa rätt sak. Alltså, för mig så blir det lite otydligt. Jag kan tycka att man skyddar sig bakom bra prestationer också, istället för att faktiskt mäta det vi tävlar om och det är bra resultat. Jag har lite svårt att höra den alltså från duktiga tränare och ledare att man snackar så mycket om bara prestationerna, för det är ändå inte det som kommer mäta dig sen. Mitt jobb kommer aldrig värderas utifrån våra prestationer. Mitt jobb kommer värderas utifrån våra resultat. Jag kommer inte få vara kvar som tränare om vi levererar bara prestationer men inte vinner matcher. Så nej, det är samma på jobb för mig liksom. Jag tror den är, man får tycka vad man vill såklart. Jag lägger inga värderingar om andra tycker helt annorlunda än mig. Men i min värld så är det någonstans de hårda värdena som ger resultaten och som vi också lever på sen. Så att, det är det jag tycker är viktigt.
Hoppa här lite mellan ämnena här. Jag tänker, det var en SM-final i år mellan Falun och Storvreta. Var du förvånad hur det slutade?
Ja, utifrån förutsättningen inför säsongen så hade jag ju trott att Storvreta skulle vinna både grundserien och slutspelet utan någon större problem liksom. Men så som Falun växlar upp och man vet vilken nivå de har i Falun, så var jag inte så förvånad över utfallet. Och ja, så någonstans också, om man tittar på Brottman och hans CV, så är det ju helt otroligt liksom, att lyckas vinna så många gånger med, så, alltså med olika lag och så kan man säga så, ja, han har tränat de bästa spelarna i de lagen han har varit i, men han har också fått ut mest ut av de bästa spelarna. Och det är någonstans det handlar om. Återigen då, det är inte prestationer, det är resultat. Att få Galanta att göra mest mål varje år, det är inte bara en prestation, det är också ett resultat. Sen kan det vara resultat av prestationerna, men jag tror nog det är ett otroligt bra ledarskap bakom. Man får de bästa spelarna att prestera bäst. För det är någonstans det mycket av idrott handlar om ju. Så att nej, jag tycker de gjorde det otroligt bra, Falun, och någonstans tycker jag att de var bra mot oss också i vår matchserie, och det kändes som att de hittade rätt i sitt lag där mot oss någonstans, och sen efter det växte de utifrån det. Så att finalen kändes väl ganska solklar, tyckte jag.
Ni bet ju ändå från relativt bra, eller hur tycker du?
Ja, men det tycker jag. Det var väl en match som rann iväg ordentligt där uppe hos dem. De andra fem matcherna var jämna och bra. Där Falun var numret större än oss, så var det ju. Annars hade de inte vunnit med 4-2 i matcher. Men jag tycker utifrån våra förutsättningar, det laget vi hade och sådär, så tycker jag vi får till ett bra resultat. Och vi är nära egentligen i de flesta matcherna. Och vi skulle kunna vinna en match till. Vi kanske inte hade kunnat, utifrån det vi spelade nu och det vi liksom fick fram nu, så tror jag inte vi hade kunnat slut om förra året, men vi kunde nog ta det till en sista match liksom, match 7, det tror jag. Om vi hade fått full träff på allt liksom. Mm.
Det är ju inga plåster på såren alls såklart, men när, att det laget som slår ut den vinner, det kanske ändå känns någon procent bättre än ett annat utfall, eller?
Jo, men så är det ju såklart. Sen är det väl klart att alltså, när vi blev väl sjua i serien, tror jag, va? Och oavsett placering, men när man inte blev vald av ettan eller tvåan i serien, så känns det ju som att någonstans att ja, men då har vi nog gjort oss så pass, skapat så pass mycket respekt i serien att vi liksom inte blev valda av de två första. Sen kan man ju bli lite paff då när man säger att lag nummer tre är Falun som väljer en liksom. Många andra år så kan man ju få en tacksammare motståndare där. Men nej, såklart, så när de ändå vinner så känns det ju som att ja, vi får ändå vara nöjda med vårt utfall och vårt resultat, tycker jag, såklart. Och det, de är värdiga vinnare också, tycker jag verkligen.
Mm. Härligt. Vi ska gå in och börja prata om årets säsong och Helsingborg här alldeles strax. Men jag tänker att vi skojar till det här lite och ställer några frågor personligt till dig. Då tänker jag fråga dig, vilket är ditt favoritlag i idrott?
Jag är lite tråkig där. Jag har ju inget så här superfavoritlag. Jag följer ju MFF ganska mycket. Framförallt när de spelar ute i Europa. Inte så mycket i allsvenskan. Annars så kollar jag ju faktiskt mest på innebandy. Och ser i princip de flesta matcherna ju i SSL liksom. En del dem, men framförallt här ju, ser jag ju. Inte alla matcher, men det är inte långt ifrån att jag ser alla matcher.
Du är en riktig innebandy nu då.
Ja, men det får man ju nog säga ändå.
Mm. Ja, men det är bra val. Världens bästa idrottare, vem är det?
Ja, min första som kom upp på tungan är nog Usain Bolt faktiskt. Friidrott och löpning och så här, det är ju väldigt coolt så sett att man tävlar ju väldigt, väldigt mycket på samma förutsättningar. Att liksom det handlar om individen och människan och få ut maximalt utav sin egen kropp. Men framförallt då hans förhållningssätt och hur han är som människa, det är ju det som skapar hans atmosfär mycket mer än liksom, alltså hans resultat är ju coola och att han vinner och på det sättet han gör såklart, men också mycket hur han är som individ och vad han utstrålar tycker jag är väldigt coolt.
Om du får åka på semester någonstans, vart åker du då?
Nej, men jag gillar Florida väldigt mycket, varit där tre gånger och tycker det är väldigt fint där. Så det hade jag gärna gjort igen nu när man kan börja resa.
Mm. Vilka röstar du på? Nej, jag skojar.
Ja, jag fattar det. De hade faktiskt en diskussion om det i bussen nu på vägen hem från Falun här. Så höra vilka gamla. Det är lite kul att höra. Vissa av de unga, de är så pass att de ändå kan svara på det utan att de tänker sig.
Ja, det är så. Ja. Ja, men vad kul att se din reaktion här. Du bara, ja.
Jag tänkte först om du ville veta att kunde jag ge ett sympatiskt svar utan att säga något. Men,
nej, vi är opolitiska här. Jag bara ville. någon tränare som du tror är bra oavsett idrott?
Eller men jag tycker ju Jürgen Klopp i Liverpool är väldigt cool såklart. Med hans engagemang och kroppsspråk och så här. Jag försöker alltid själv vara väldigt ha den entusiasmen som jag pratade om tidigare liksom, med, som jag hade när jag var yngre kanske och var tränare på varje träning. De har jag alltid varje match något som jag står för och det är coolt att se med honom. Jag tycker alltid han bjuder på sig själv och har mycket ut av det. Så han sticker väl ut tycker jag där. Det finns jättemånga många duktiga såklart, men han tycker jag är cool.
Han har nog krattat manegen ganska bra här, för han har nog med sig fansen, eller?
Jo, jag tror det. Det känns ju så i alla fall.
Mm. Och i sådana stora sporter och klubblag då, så är det väl ganska smart att vara populär där också.
Jag tror det. Där bedöms man utav många.
Jag bad dig att du skulle ställa en fråga till mig, så vad vill du fråga mig?
Ja, men jag hade en fråga som jag har funderat lite grann på. Nu när jag själv har fått barn och så tycker jag det är spännande att också fråga lite, jag tycker en del av journalistik är att vara lite kritisk, och därför så undrar jag lite grann varför man väljer ofta att profilera spelare och individer som inte alltid sköter sig. Att det är liksom, om det är en, alltså en profileringsfaktor att man inte sköter sig, eller om det liksom är något medvetet eller omedvetet val liksom.
Intressant fråga. Är den lätt att svara på? Ja, men nej, det är väl så här att vi fokuserar väl på vad personen presterar som innebandyspelare eller tränare eller vilken funktion man nu har då. Och är man inte dömd för något, ja, det är lite svårt att förklara här, men är man inte straffad för någonting så försöker vi se på alla på samma sätt. Vi är ju ingen strategisk planering på något sätt så då. Det som är, om man är väldigt känd innebandyspelare som gör någonting, då är det, det blir det naturligt att man berättar vad personen har gjort. Och så det finns ju ett intresse, eller allmänt intresse, kring att berätta det då. Men det finns ju ingen målsättning att vi ska profilera någon som är kriminell eller någon som gör något olagligt eller på det sättet. Eller var det så du tänkte eller funderade?
Nej, egentligen så finns det, jag hade heller inget svar på det. Och det är inte så riktat mot någon specifik individ heller, utan mer så allmänt liksom att jag kan tycka vår sport är ju någonstans där den är. Vi är inte fotboll eller ishockey liksom, och det finns ju många i de olika klubbarna som verkligen kämpar på med både kanske familj och har framgångsrika karriärer, och dessutom då är kanske några av de bästa i ligan och spelar i landslag och sådär. Att tänka att de hade varit bra förebilder och profilera extra liksom, snarare än vissa andra som kanske skiter i mycket annat och bara spelar innebandy. Sen är det ju upp till var och en vad man vill göra av sitt liv, men tänker de här unga personerna som väljer att gå på innebandygymnasium och så, att man faktiskt ser att det finns inte så många som kan livnära sig på vår sport tyvärr, utom att man kanske behöver tänka ett steg längre vad man ska göra när man blir vuxen också. Och där tänker jag väl att vi alla då, inte bara ni, utan vi alla har ju ett ansvar som både i klubbarna och vi som är vuxna liksom generellt, att se på vad det är viktigt att profilera för de unga liksom.
Precis, lite lurigt att prata om allt det här, men alltså vi är ju ett innebandymedium, innebandymagasinet har varit det i snart 25 år, där vi ser innebandys bästa i hela tiden och vill inte sälja ut sporten eller några för några extra klick eller vad det nu kan vara. Utan vi vill ju att sporten ska växa och vara intressant. Men sen är det ju också så här att olika personer är olika intressanta. Jag menar, en landslagsspelare kan vara jätteintressant för väldigt många, och en annan som är lika bra är helt ointressant. Man är inte intresserad att veta så mycket om den här personen, och det kan bero på olika orsaker. Jag menar, det är bara att titta som jämförelse om Zlatan är med i fotbollslandslaget. Alltså, det blir 100-0 till han i alla situationer. Man vill veta allt vad han gör, medan högerbacken som tränar lika hårt är man faktiskt inte så intresserad av vad han tycker om vädret i Borås eller vad det nu kan vara. Men Zlatan tycker man, allt vad han tycker om vad det än är intressant. Så att det är inget enkelt. Och jag menar, ju mer information vi får om en spelare som är hårt jobbande och förebild, desto lättare är det för oss att ta ett beslut att vad intressant den här personen är. Så att det är ju lite... Det är inte enkelt att hitta alla stories och sånt där, men vi vill väl absolut göra det här så bra som möjligt då.
Det var ingen kritik heller, det var mer en allmän fråga liksom som jag tyckte var intressant och som man kanske funderar mer på när man blir något äldre och har barn själv och sådär liksom, i en större aspekt liksom.
Absolut, så är det. Och ja, det är utmanande att låta dig ställa en fråga här, och det är utmanande att prata om det här, för det, hur man än svara på det här så kan det bli fel att man ja, vi har ingen agenda att lyfta några personer som har ruff bakgrund eller någonting.
Nej,
däremot,
nej det förstår jag.
Nej. Ja, årets säsong 2021-2022. Vi håller ju alla tummar nu att det här blir en normal säsong med att publiken får vara på våra matcher och att ja, vi kommer kunna spela som planerat. Men nu tänker jag att du kan berätta lite, vad kan vi förvänta oss av ert lag Helsingborg i år?
Mm. Ja, nej, först främst hoppas jag också såklart att det blir publik. Det är en helt annan känsla att gå in på en match när det är mycket publik, så det håller vi verkligen tummarna för. Förväntningarna är alltid svårt att säga när man har ett lite nytt lag och sådär, men vi hoppas ju att vi ska kunna ta ytterligare ett kliv, och det är väl klassiskt att säga det varje säsong att alla vill det, men vi har fått behålla stummen och de flesta spelarna har fått ha kontinuitet i det och sen fått addera lite spetsspelare. Så vi tycker jag har gjort en väldigt bra silly season som vi är nöjda med. Och sen är det då det här pusslet att få alla att fungera tillsammans och faktiskt också börja prestera och få ut det spelet man vill av dem så snabbt som möjligt då. Så det är väl den man kommer brottas med i början innan man vet exakt vad man kan förvänta sig av laget. Men vi hoppas väl att vi ska kunna vara med och slåss om de topp 4-placeringarna för att ge sig bra förutsättningar inför ett slutspel. Och sen, där kan allting hända.
Mm. Så det är målsättningen, topp 4?
Ja, men det skulle jag nog säga någonstans att den är ju... man vill gärna komma ifrån och bli vald av dem, alltså ettan och tvåan, om man nu inte kan komma där själv liksom. Så är det ju generellt. Det tror jag att de flesta lagen tänker som inte ettan och tvåan själva liksom.
Varför ska man betala entrébiljett och komma och titta på er oavsett om ni är på hemmaplan eller bortaplan?
Ja, nej, men jag tycker vi har en ganska tydlig profil vad vi står för. Alltså, vi är alltid tuffa att möta. Vi smäller på rejält och vi har alltid en hög insats i våra matcher. Och sen så tycker jag att vi har spetsspelare som alltid då ger valuta för pengarna. Framförallt Jonathan Edling med sitt utkast och sina räddningar. Det ser så enkelt ut när han redan, men de som har blick för spelet, de ser att de förflyttningar han gör, det är spelförståelsen i världsklass. Och sen Linus Nordgren med hans kontringsspel, Max Wahlgren med sin finess och sina avslut. Och sen har vi ju Jonte Nilsson som är supersnabb och bra i kontringarna. Nu Kristoffer Andersson och Daniel Jonsson med fantastiska avslut. Och sen Linus Malmström som också kan dribbla av de flesta i ligan och är supersnabb verkligen. Så vi har rätt många coola offensiva spelare tycker jag som liksom sätter krydda på matcherna. Och sen har vi ju Kristoffer Fält som alltid ser till att få till lite brottningsmatcher varenda vänsterhörn i serien liksom. Så att nej, jag tycker vi har ganska många ingredienser som ändå gör att vi är ett lag som är roligt att titta på. För mig betyder det inte roligt att titta på att man spelar på ett visst sätt utan snarare vilka spelartyper man har liksom.
Nej, jag ser ju på dig när du pratar med mig här att du mår bra när du nämner de här namnen, och även jag bara wow, vilka spelare du har. Alltså,
ja, men de är skitkul verkligen. Det är ju fantastiskt duktiga spelare och även fantastiskt bra människor att ha att göra med också. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att, det är jättekul, verkligen. Vi har fantastiskt bra lag, både som människor och som spelare tycker jag i FCA. Så det ska bli sjukt kul att se hur det blir denna säsongen när vi får ihop allt och allt klaffar i. Liksom. Kommer säkert ta ett tag innan vi är som bäst eftersom att vi har en del nya och sådär. Men efter jul och efter VM tror jag vi kommer vara riktigt, riktigt bra.
Mm. Men det låter som ni är vansinnigt hungriga på att skapa något bra här, eller?
Ja, men det är vi. Jag tycker väl att framförallt också att vi har fått lägga in en stor insats för att komma dit där vi är. Det var för 3 år sedan så hade vi ju en riktig ekonomisk kris i FCA. Vi låg ju back i ungefär 1,7 miljoner och vi fick jobba hårt för att dra in de pengarna och halverade vår budget också från den finska satsningen till där vi är idag. Så vi har gjort många saker som har förändrat hur vi ser på det och också gjort mycket rätt tycker jag utifrån att vi ändå har kunnat ta oss dit där vi är idag på en halverad budget jämfört med vad man var för 5 år sedan då. Så att ja, det ska bli spännande, men också när det finns mycket hårt jobb bakom som från många i organisationen och kanske framförallt Fredrik Aselius då, som var klubbchef tidigare, och nu Mattias Amisep som är klubbchef idag, med många, många fler såklart, men så har de gjort ett otroligt jobb för att vi ska kunna vara där vi är idag liksom, och nu gäller det att försöka bära frukt av det också.
Du nämner den här finska satsningen som fanns under många år i Helsingborg. Vad har blivit bra nu efter man har avbrutit den här finska satsningen?
Nej, men jag tror väl att framförallt det här lokala intresset blev mycket större. Och i en sport som vår i innebandy så är det viktigt att ha det lokala intresset. Både media och publik, och framförallt med partners och kidsen som ska spela och allting. Sen finns det spelare som har otroligt fina värvningar såklart i FC, till exempel Janni Kukkola och sådär liksom. Men det generella är ju att om man kan hitta ungefär likvärdiga spelare som är lokala, så finns det ju ingen anledning att betala massa pengar för att det ska vara en import liksom. Det är mitt sätt att se på det i alla fall.
Vilka är det som blir de andra lagen i topp 4 då, tänker du?
Det är svårt att säga exakt såklart, men Falun känns ju som en solklar etta i år. De har ett otroligt bra lag och ja, de är unga också, de är hungriga och de bästa är otroligt bra. Alltså Galante, Enström, Johan Samuelsson, Emil Johansson, de känns som att de ger 1000 varje match liksom. Det är imponerande att se faktiskt utav dem att de alltid driver på. Då nämnde jag väl inte ens Rasmus Enström nu, tror jag. Men ja, så de har ett jäkla bra lag och ett bra driv känns det som, fortfarande för att vinna. Bakom dem så känns det lite mer öppet tycker jag. Där det både Växjö, Kalmar, vi själva skulle jag också säga, och Storvreta såklart. Sen tycker jag också Mullsjö alltid blandar sig in där på något sätt. Jag tror Pixbo också kommer bli farliga nu med ny tränare igen. Om han coachar som han gjorde sist, så var de ju bra. De blev trea då när de låg lite lägre och gick på lite färre folk. Så de kommer säkert bli inblandade också på något sätt. Och sen är det både Linköping och Thorengruppen också som kommer att vara med och slåss där bakom, tror jag. Så det är en stor startuppsättning.
Ja, nu har du nästan sagt hela...
Ja, exakt. Nej, jag föll väl iväg lite på slutspelsstriden nästan. Men, nej, men topp 4 då, Falun. Och sen tror jag att Växjö, vi själva, Kalmar och Storvreta framförallt. De fem lagen tror jag väl är topp 4, några av dem. Mullsjö lite outsider då.
Ja, du nämner Storvreta lite senare. Tycker jag är intressant.
Ja, men jag tycker inte de har lika bra lag längre. Jag tycker själv att de jobbigaste spelarna att möta var ofta Stenberg, Matte Samuelsson. Arén i min bok är en av världens bästa innebandyspelare på alla sätt och vis. Man såg det förra året när vi spelade ett lite mer lågt man-man-spel mot dem, så lämnade även de bästa spelarna över ansvaret på Arén, att det var han som skulle försöka göra sin gubbe. Så att någonstans statusen i laget måste ha varit ganska hög på honom. Jimmy Pettersson, vet jag inte hur många poäng han har gjort i SSL, men det är en hel del. Och så vidare. Va? Så där är ju det är rätt många spelare som har försvunnit. Så ja, jag tror väl att med den rutinen, erfarenheten och drivet, ledaregenskaperna på de spelarna, så tappar man en hel del som man inte kan ersätta oavsett vem man värvar. Liksom. Så att ja, jag tror inte de är så självklara i toppen längre som de har varit många år. Sen kommer de alltid vara inblandade och de kan ha vinna guld för det, men jag tror inte de vinner grundserien detta året.
Men det är ganska härligt att det känns väldigt öppet.
Ja, de år jag varit med så skulle jag nog säga att det här känns som, på mina fem säsonger i SSL, så känns ju detta som den mest öppna säsongen. Samtidigt tycker jag väl kanske också att Falun sitter på en av sina bästa trupper någonsin. Så ja, det ska bli väldigt spännande att se. Men jag tycker det är kul att det är vi några stycken bakom, som både vi och Kalmar och Växjö bland annat, som satsar för det verkligen och försöker liksom utmana.
Samtidigt kanske det här känns bra för alla klubbar att just Falun är sån uttalad favorit. På något sätt alla spår går åt samma håll.
Ja, men det är alltid tacksamt att inte behöva vara favorit såklart. Så är det ju på något sätt liksom. Sen tycker jag det kan vara kul när man är i den positionen också. Då krigar man framförallt väldigt, väldigt mycket mot sig själv, sina egna förväntningar och sina egna mål. Oftast när man är så bra så har man högre målsättningar själv än vad någon annan har på en. Så att jag tror nog att de är rätt så rätt så bekväma i den positionen också.
Jag är lite nyfiken på dig personligen här. Du jobbar heltid också utöver att du är innebandytränare.
Ja, men det stämmer.
Hur går det till?
Ja, jag har först och främst en väldigt, väldigt förstående och bra sambo som tar väldigt mycket ansvar med våra barn. Såklart, vi har ju två döttrar, Ingrid och Astrid. Så Kristina, min sambo, tar mycket, mycket ansvar där med dem liksom. Så ja, det är krävande såklart. Jag jobbar 100% i Malmö och sen pendlar jag då till Helsingborg och är tränare där.
Ja, det är en resa på 7 mil.
Ja, men exakt. Så jag har väl en 50 minuter och sen brukar det vara rätt mycket trafik. Så att brukar köra från jobbet ungefär 4:30 eller 4:20 och sen är jag uppe på strax innan 4:26 har vi samling alltid. Så att och sen är man hemma där någon gång vid 8:30-9 på kvällen. Men jag brukar lämna barnen på förskolan alltid varje morgon 7:30 innan jag sticker in till jobbet. Så att det blir några timmar varje dag. Onsdag är vi lediga, men annars tränar vi måndag, tisdag, torsdag, fredag. Så att men det är kul i alla fall. Men det är klart att det är tufft också.
Men det låter som du trivs med ditt liv.
Ja, jag trivs med mitt liv, jag trivs med mitt jobb och allting såklart. Men det är tråkigt att man missar lite tid med sina barn och det är någonstans det man får värdera också här på sikt. Ju, hur länge man håller på med innebandyn såklart. Men om man inte missar för mycket tid med sina barn nu när de blir större och sådär så kommer det krävas mer. Man vill gärna vara med på aktivitet och själv och kunna ge den stöttningen som vi själv pratade om tidigare med. Det min pappa gav till mig liksom, som betyder mycket för mig idag. Den vill inte jag missa med mina döttrar. Utan jag vill såklart kunna stötta dem i deras också nu när de börjar bli större här. Så att, det kommer ju också vara en värderingsfråga på sikt såklart.
Mm. Vilka tränare tycker du är skickliga i Superligan då?
Spännande fråga. De som är... Brinkman var ju otroligt bra tycker jag förra året. Han och Viktor tycker jag alltid gav en tuffa fighter liksom. Och gjorde bra förändringar under matcherna. När Nordén var i Växjö var han alltid också jobbig att möta i det. Att han kunde göra lite oförutsägbara saker. Och sen gick inte han ner på folk så ofta. Så att då ofta visste man ungefär vilka som skulle lira. Det är ju skillnad med till exempel Brinkman då. Ja, men de sticker väl ut framför allt. Sen finns det några stycken till som är alltså jag säger absolut inte att jag är bättre än någon annan. Jag menar, de två just att coacha mot dem, de sticker ut lite grann i hur de coachar och så. Många andra vet man ju mer exakt vad de kommer göra beroende på hur matchen går. Så att men lite så, de sticker framför allt ut skulle jag säga.
Härligt, jag känner att vi börjar komma mot slutet här och ja, hur tyckte du att det gick?
Ja, det är alltid kul att få förtroende och få vara med såklart. Det är trevligt och kul att man blir uppmärksammad. Det uppskattas ju.
Ja. Vad, hur ser resten av dagen ut för dig då? Vad händer nu idag för dig?
Nu ska jag se till att få iväg någon offert till här på jobbet innan jag sticker upp till Helsingborg. Ska jag hämta Pontus Sölve på vägen. Och sen är det upp till hallen, träning, förberedelse inför Växjö som vi möter imorgon, hemmaplan. Sen efter det så gäller det att snabba sig hem så man hinner hem innan barnen går och lägger sig idag. När vi har lite tidigare träning idag tränar vi 5-6. Så då hinner man hem och ta nattningen idag. Och sen efter det så ska jag nog kolla en gång till på Växjö tror jag. Sen ska jag gå och lägga mig.
Ska du verkligen kolla på Växjö? Ska du inte göra något annat?
Nej, men jag vill gärna vinna imorgon. Vi behöver få in första trean på kontot. Så det, och det är match ju, som jag sa innan, så är matcherna det roligaste. Och då gäller det att förbereda sig väl. Ja. Så det ska jag nu göra faktiskt.
Härligt. Då tackar jag så mycket för att du var med i det här avsnittet.
Tack Magnus.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.